Så vi ska avsluta med egentligen en blandning mellan en predikan och ett föredrag. Om man får göra så, det vet jag inte. Men så kommer vi att göra idag. Det är livet under korset. Vi har valt som text Markus evangeliets 8 kapitel, verserna 34-38. Och vi lyssnar till orden i Jesu namn. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kristen frihet var tema för den här bibelhelgen, eller den kristna friheten. Ett ämne som jag talar mycket om här. Och vi har också berört kristna korset en del, som är ett ämne som kommer ganska nära friheten. Och Hans har skrivit en väldigt fin bok över det här ämnet, som handlar om kristen frihet, som jag rekommenderar varmt att ni läser. Och det ämne som vi kommer att tala om nu specifikt är det kristna korset. För man kan ju tala om friheten så länge man har val här i livet. Men sen när man inte har längre val, eller om man plötsligt märker att man inte är 20 längre, kilorna har ökat, håret går av och faller av och tänderna blir bara färre och färre. Hur är det då med den här livet? Och gammel Adam, han gillar ju inte att bli äldre. Han gillar inte att ha det svårt. Hur är det sen för dem som har riktiga problem? Dem som mist något omistligt här i världen. De som hamnat att ta bort någon väsentlig del av sin kropp, apportera någon kroppsdel och gå med värk och smärtor. Eller de som har fått en obotlig sjukdom som håller på att ta ut sin rätt på dem. Hör med dem. Ingen vill förändras. Ingen vill åldras. Ingen vill dö. Ingen vill vara dödlig. Så hur blir det? Hur är det om livet inte blir med så många valmöjligheter? Hur är det om sjukdomar och svårigheter slår till i familjen? Om det drabbar ens livskamrat eller om det drabbar en själv? Och om svängrummet blir bara mindre och mindre här i livet? Hur är det om man inte längre har någon valmöjlighet? Man kan inte leva längre som man önskade. Hur ska man då kunna vara glad? Hur ska man då kunna orka skratta? Hur ska man då hitta någon mening med livet mera? Hur ska man då kunna finna någon ro? Hur ska man då längre kunna tro på en nådig Gud? När det går det ogudaktiga så väl. Andra som inte går på gudstjänsterna, som inte donerar sin tid och pengar åt Gud, när de har sån tur här i världen och i allt vad de företar sig. Hur ska man då längre orka be, orka hoppas eller ens kunna tro att det finns någon Gud där borta som bryr sig längre om mig? I syndafallet kom döden in i bilden. Den är grym. Och den går inte att lura. Och den går inte att köpslå med. När synden kom in i världen blir människorna dödliga. Men det bedrägliga är att vår gammel Adam inte har accepterat det faktum. Han har aldrig accepterat konsekvenserna av synden. Och det kommer han aldrig att göra. Vår gamla natur lider aldrig tåligt vad hans kärningar är värda. Den blir alltid för hårt straffad. Och har aldrig någon förståelse om man hamnar och väntar ens en liten tid. Så låt oss se på två bilder idag som jag hämtar ur en själavårdsbok som beskriver lite vår kluvenhet. Vi har dels ett människohjärta som är förändrat av Gud, av naturen. Ett människohjärta av naturen. Ett stenhjärta. Det har hämtat sin kraft och sin inspiration från den onde. Den har arvsynden. Arvsynden är det som den lever i. Den människan kallas gamla människan i Bibeln, i Efeserbrevet 4:22. Den har en syndig natur som också kallas köttet. Och det läser jag om i Romarbrevet 7:18. Den har syndfulla tankar. Och den här är en fiende mot Gud. Romarbrevet 8:7. Andlig blindhet. Du förstår inte vad Gud säger och vad det som tillhör Gud. Det ser man i första Korinthierbrevets 2:14. Och den är fånge under djävulens vilja, säger Paulus till Timoteus i sitt andra brev till Timoteus. Och den är andligen död. Läser vi om Efeserbrevet 2:1. Vad leder det här till? Jo, Jesus säger, inifrån människornas hjärtan kommer. Det kommer onda tankar och onda ord. Onda tankar och onda känslor. Det här är lust och lättsinnighet. Orenhet. Avund och svartsjuka, girighet, högmod, arrogans, stolthet, själviskhet, illvilja och elakhet, hat, förtvivlan och en låg självkänsla och en dårskap. Det här leder till onda ord och handlingar. Sexuell omoral, äktenskapsbrott, utsvävningar, lösaktighet, orger, stöld, mord, ondska, fylleri och vilda fester, förtal, orenhet, vredesutbrott, avgudadyrkan och okkultism, häxeri och egenrättfärdighet. Vad leder det här till, min vän? Följer vi det här hjärtat så leder det till en fördömelsedom. Det här är en tung bild. Och det här gör oss nedstämda och bedrövade. Men det finns en bild som jag vill visa för dig. Och som vi har hört talas om många gånger idag. Det finns en motsvarande bild. På ett människohjärta som har blivit förändrat av Gud. Hesekiel säger, Gud säger till Hesekiel att han ska ta bort stenhjärtat och ge dem ett hjärta av kött. Det här gör han genom sin heliga ande. Han gör det genom ordet. Läser vi om i Bibeln. Jag hade förberett med bibeltexter här, men det här programmet visar inte om, så jag kan inte läsa upp dem för er. Men det är vackra. Jag ska ge det här, de här bilderna åt er sen, så får ni läsa i lugn och ro där hemma. Det här verkar i människan, en rättfärdiggörelse genom tron. Anden verkar genom ordet, en rättfärdiggörelse genom tron. Och vi är heliga. Vi är en ny skapelse. En ny vilja och ett nytt jag finns i det hjärta som Gud har gett oss. En ny ande. Upplyst. Guds barn. Andligt levande. På samma sätt så här verkar det här också någonting i oss. Tvingar av Kristi kärlek. Kristi kärlek tvingar oss att göra saker. Eller den nya människan drivs att göra saker. Läser man med för andra Korintherbrevet. Och sen kan vi läsa om vad andens frukter är. Vi får nya tankar och nya känslor. Vi har inte längre det mörka, utan nu har vi kärlek, glädje, frid, hopp, förtröstan, egenvärde som Guds barn. Vi har upplyst i Guds ord. Vi har upplysning i Guds ord. Vi har ödmjukhet. Det här leder också till nya ord och handlingar. Vi lever ett helgat liv. Vi gör Guds vilja. Vi vill göra den. Vi har vänlighet, godhet, självbehärskning, trogen. Vi är både trogen som make, maka, som förälder och som barn och så vidare. Vi är trogen i alla våra kall vi har här i världen. Vi lever ett liv i Guds ord. Det här har också ett slutmål. Vi talar om frälsningen i himmelen. En sista bild ska jag visa till er. Den kristne, har vi hört talas om flera gånger idag, har två viljor inom sig. Han är samtidigt syndare och helig, eller helig och syndare. Om man låter sig drivas av djävulen och synderna, då kommer den gamla jag att växa och bli allt större i oss. Men om vi låter oss drivas av Guds ord, kommer det nya jaget att få allt större plats i våra hjärtan. Och förhåller då dessa två bilder säg till det som vi har pratat om, eller de här tre bilderna till det vi har pratat om, som vi inledde med. Det kristna korset, eller livet som inte blev som vi hade tänkt oss. Jesus säger i vår text, förneka dig själv. Förneka din naturliga vilja. Döda dagligen din gamla människa med alla dess begär. Att bära sitt kors är att utstå lidande och motgångar utan att protestera och opponera sig. Att bära dem tåligt. Att bära sitt kors är att lida orätt utan att klaga. Att bära sitt kors är att tjäna utan att någon tackar en för det. Så det var så Kristus bar sitt kors för oss. Det är så lätt att hamna i kötslighet. Någon trampar dig något lite på tårna. Någon skäl dina idéer. Eller tar åt sig äran för något som du har kommit på. Och lätt är det inte då att man blir arg, ledsen och bitter. Hur snabbt kommer inte de här känslorna upp till ytan. Som är så gärna som Guds barn vill förtrycka. Och inte bli förknippade med. Det är då som det är så nödvändigt att gå tillbaka och se vad som är grunden till de här känslorna. Varifrån det kommer. Och det undervisar oss Guds ord om. Visst, världsligen har vi ju rätt. Det var mina idéer. Det var min uppgift som han tog. Han hade ingen rätt att tala illa om mig. Men den kristne följer ju Jesus. Han bär ju korset. Han förnekar ju sig själv. Han kräver inte sitt. Han söker inte rättvisa. Utan han följer Jesus. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen? Men förlorar sin själ. Hur är det då med sjukdomar och svåra prövningar som vi börjat tala om? Hur förhåller det sig till den kristnas kors? Det vi talade om tidigare var en del av det yttre korset som världen lägger på oss. Det som världen lägger på sig den lättare biten av korset. Men ofriden och oron över att ingen hör mig, ingen ser mig och ingen förstår mig. Var är Gud? Den oron är lätt, som så lätt kommer över en kristen när han eller hans anhöriga drabbas av något hemskt. Blir svårt sjuk eller plötsligt dör. De frågorna som var Gud? Hur kunde han låta det ske? Varför gjorde han inget? Hur är det när man får kämpa med de sårade känslorna? Kanske kämpa mot bitterheten och likgiltigheten. Samtidigt som man ber och ber. Var är Gud? Vårt kött vill inte acceptera svårigheter och lidande. Det vill det aldrig. Kom ihåg det. Men det är köttet. Det är inte anden. Det är vår oomvända människa som protesterar. Den som ska dödas. Den som verkar korsfästa. Den nya människan vet och känner igen korset. Och han gläds. För han vet att det här korset är för det eviga bästa. Trots allt. Amen. Låt oss be tillsammans med Daniel Deutschlander i en bön som han har gjort över bönen Fader vår. Kära Fader, om ditt namn inte utropas som helig och om du inte ger oss din egen helighet tack vare Jesu offer för oss, så är allt förlorat. Då är vi fördömda till evigt lidande i mörker, och vilken glädje vi än upplever nu för ögonblicket är det bara ett grymt kämp. Den kommer ändå att sluta i djävulens fruktansvärda ohelighet och smutsas bortom all rening av hans legioner i helvetet. Så Fader, kära Fader, lämna oss inte och beröva oss inte ditt heliga namn i förlåtelsens evangelium, genom vilken vi alena förklaras heliga och lämpliga för himlen. Fader, kära fader. Låt ditt rike komma. Ditt nådiga regerande i mitt hjärta och livet genom det ordet. För det enda alternativet och det enda som jag är av naturen hemfallen åt är djävulens regerande och hans rike. För även om jag vet med mitt förstånd att förtröstan på honom bara ger mig plåga och skam här i livet, för att inte tala om vad som medför evigheten, så är jag fortfarande så dum, så pervers i min natur, så svag att jag till och med välkomnar djävulen och hans välde. Bara om du besegrar mig med din nåd och din kärlek och din förlåtelse, bara om du triumferar i mig med Kristi kors och riket som han har etablerat genom det, bara då kommer jag att överhuvudtaget överleva till slutet och äntligen ärva det han betalat ett så högt pris för. Fader, kära fader, må din vilja ske, och det är mitt hjärtas enda sanna glädje. Jag vet vad din vilja är. Du har gjort det tydligt för mig i ditt ord, på Kristi kors, i mitt dop, i den heliga nattvarden. Din vilja är att jag skulle få dig för evig tid som min fader, min kära fader. Men du måste verka din vilja i mig genom ordet. Annars följer jag min egen naturliga vilja. Och det är till min dom. Det är till min förstörelse med djävulen och alla hans änglar. Fader, kära fader, ge mig vad jag behöver för den här kroppen och det här livet. För min familj och för staten. För om djävulen får som han vill, kommer jag aldrig att ha insänkt skorpa bröd att njuta av. Av din frikostighet, kära fader, din oändliga nåd och godhet, ge allt jag behöver och tillräckligt för att dela med mig. Så att andra också kan se vilken god och nådig fader du är. Och då, fader, kära fader, hur det smärtar mig att säga det, förlåt mig mina synder. För även om du rikligt ger förlåtelse för alla dessa tidigare saker jag bett dig om, på det sättet tagit bort alla möjliga ursäkter som jag kan ha för att synda, har jag ändå syndat. För en syndare är det jag är. Och jag har inte varit sen till att bevisa det i tankar, ord och gärningar. Men fortfarande, fader, kära fader, din son, det var fullt medveten, han som var fullt medveten om att jag aldrig skulle bli perfekt på denna sidan graven, har bett mig vända mig till dig för fullständig och fri förlåtelse för de synder jag känner till och de synder jag inte vet om. I förtröstan på hans inbjudan, förtröstande på hans indirekta löfte om att du kommer att höra och förlåta, ber jag dig, ge mig den tjänsten som han ensam har förtjänat. Ge mig det han har lovat mig, ge mig vad hans kors alena har förtjänat för mig. Och då, fader, kära fader, befria mig från de hemska frestelserna som drar mig bort från ditt ord, ditt namn, ditt rike och din vilja. För jag är så svag att jag själv kommer att springa rakt in i dem, leva i dem och slutligen förgås för alltid. Till sist, fader, kära fader, jag är till och med järv nog att bönfalla dig. Frigör mig från de fruktansvärda konsekvenserna av mina synder. Synder som jag inte har någon att skylla på, utan mig själv. Rädda mig från det onda som jag har förtjänat. Rädda mig från andlig död här och en evig död som följer. För se, fader, kära fader, allt ställer jag. Jag ställer allt helt i dina händer. I varje ögonblick när jag litar på dig och ditt ord, när jag omger din kära sorgs kors i dödstimmen, när jag lämnar det här livet med hans namn på mina läppar som min högsta glädje och enda goda, då, fader, kära fader, skall din bli all ära och allt beröm för evigt. Amen.